Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Ginghede, och Lena Ljungdahl. Du blir ett stök, tror du, om jag börjar använda mitt nya efternamn?
Ja, jag skulle säga att det beror på lite på vad du heter. Jag kan komma på jättemånga stökiga efternamn.
Ja, men jag tänker att vi har ju fått in en rytm här. Med ja. Anna Ginghede Sundvall och kanske blir lite stökigt.
Ja, nej, det kan du sluta med.
Okej.
Eller så kommer jag bara okännes lägga till 3-4 stycken bara för att alltid ha lite längre namn.
Ja, det är klart det ska.
Det är torsdag, det är krim och det är del 2. Vi gjorde ju en ny liten grej som inte alls var planerad, men förra veckan pratade vi om seriemördare. Och det var så jävla intressant och vi hade så mycket att säga så att vi kapade och konstaterade att vi får ta en hel torsdag till. Så för er som inte har lyssnat på förra torsdagens avsnitt skulle jag med varm rekommendation säga åt er att trycka på paus och lyssna på det först och sen så ta det här avsnittet. Med svung därefter.
Ja, men precis. Och det är ju faktiskt inte första gången det blir så här för oss. Att vi har ju några punkter på ett papper som vi tänker att ibland att det kanske är svårt att fylla ett avsnitt.
Mm.
Och sen blir det så här tokigt. Att vi bara hinner halvvägs.
Ja. Förlåt, jag hörde fel.
Ja. Ursäkta. Kom igen, Lena.
Det här kommer bli ett avsnitt. Liksom, nu har ju folk inte hört oss innan vi tryckte på play.
Nej.
Alltså, men vi är snart i gängerna. Det jag skulle säga att en av de mest intressanta gångerna när vi båda sa, för vi växlar ganska mycket genom att säga att oh shit, jag är tunn idag. Men jag har det. Mm. Så jobbar ju vi lite fram och tillbaka. Men det var ett avsnitt där vi sa båda två, jag kan ingenting om det här, jag är svintunn. Ja. Jag kan inte relatera åt något håll. Det var ju vårt trafikavsnitt.
Ja, det var ju otroligt roligt.
Men vi kom ju bara hälften. Ja. Så att vi behöver köra en trafik del 2. Mm. Ja, den kunde man inte se komma.
Nej, verkligen inte.
Tull, tull. Nej, men förra veckan, då drog ju du ett superspännande case.
Mm.
Om Chikatilo.
Yes.
Mannen som dömdes för att mörda 53 stycken barn.
Ja. Precis. Mm. Och vi kanske direkt bara ska göra ett förtydligande där, för att det har kommit till min kännedom att några uppfattat att han kommer från Rostock. Det gör han alltså inte. Han kommer från Rostov.
Rostock? Inte det dit färgerna går?
Jo.
Man ska köpa GT?
Jo, men precis. Ja, men vi har ju fått en del DM. Aha. Så då har jag förstått att jag har nog kanske snubblat lite på tungan, eller så har man inte hört vad jag sagt riktigt.
Nej, jag fattar. Nej, men den var vi i alla fall och vevade. Och sen så börjar vi nibbla på vad är det här för gärningar egentligen, och varför och vem och vilka. Men det vi har kvar på schemat är ju rätt mycket. Och det är ju till exempel, vad är det för offer som blir drabbade? Hur väljs dessa offer ut? Varför blir man en seriemördare eller en seriebrottsling av den grövre karaktären? Och också, vad gör polisen? Hur går utredningen till egentligen?
Mm.
Jag kommer också redan nu säga, glöm för guds skull inte samhällsinformationen i slutet. För att idag har vi viktiga saker att säga. också kommer vi avrunda med Annas jätteviktiga lista. Och då är frågan om vi ska till döden eller djurriket idag.
Nej, vi ska ju inte det.
Ooh.
Jag har tagit en helt ny riktning idag.
Kan inte bli annat än briljant. Mm. Men där vi slutade förra gången, Anna, och där vi började idag, det är det här med offren.
Ja, men precis. För det är ganska intressant med, när det gäller seriebrottslighet, det här hur offren liksom väljs. Mm. Oavsett egentligen vilken typ av brott vi pratar om. För man kan ju få en uppfattning om att, om vi nu pratar seriemördare, att det nästan alltid liksom finns någon slags gemensam faktor här. Mm. Bland offren. Och det gör det ofta, men långt ifrån alltid. Men jag tänkte jag skulle nämna bara några såna här historiska liksom exempel på seriemördare. Känner du igen namnet Alexander Pichuskin till exempel?
Nej.
Även kallad schackmördaren.
Nej.
Det sägs att hans ambition var att mörda lika många äldre alkoholiserade män som det finns rutor på ett schackbräde.
Vad en jävla speciell grupp att hänga upp sig på.
Ja, det får man väl ändå säga.
Vad hade han emot dem?
Ja, säg det. Säg det.
Hmm. Ja.
Vi har också Green River Killer, alltså Gary Ridgway. Han inriktade sig på prostituerade kvinnor. Vi har, jag tror jag nämnde honom förra veckan, Harold Shipman, även kallad Dr. Död.
Ja.
Hans preferens var ju äldre människor, och det är faktiskt lite intressant med Shipman, för att han var ju alltså läkare. Och han iscensatte mord så att det såg ut som att hans offer liksom hade dött av naturlig orsak. Och han var verksam liksom med det här från typ början på 70-talet till slutet på 90-talet. Och det sägs då att han ska ha mördat en bra bit över 200 människor. Och det här var samtliga hans gamla patienter. Mm-hmm. Och han lyckades liksom hålla det här och flyga under radarn under hela sin både yrkesmässiga karriär nästan och hans mordkarriär. Så att han misstänktes liksom aldrig för det här förrän liksom efter han var färdig med sin...
hans gamla patienter. Han lagade dem och läkte dem och fixade till dem. Och sen mördade han dem.
Ja, man kan ju fundera på om det fanns någon sån här barmhärtighets liksom,
ja, exakt.
Mekanism involverad här. För det pratade vi också lite grann om i avsnitt 1 om seriemördare. Att det är inte helt ovanligt att man återfinner de här gärningspersonerna i sjukvårdsmiljö.
Nej, också kul att få en bakgrund till Dr. Död. Jag hade ju en skittråkig kollega när jag jobbade i Söderort. Jag kallade honom under alla pass och år för Dr. Död.
Gud, vilket smickrande tillmäle.
Ja, men jag tyckte det passade honom. Det var liksom, när han klev i bilen, då försvann allt syre bara.
Men jag tänker att det kanske ändå är bättre att han kallas det för att han är tråkig än för att han luktar död.
Ja, nej. Ja, oh, fy fan. Oh, du, man, man, har ju välja. Med, vänta här. Man har ju suttit i ett par bilar där det har ätits entrecote 0354 och sen ska ju det där ut.
Ja.
Nej, det är mycket lukt i polisbilar.
Jag har också suttit i bilar där halitosis har funnits.
Vem?
Halitosis.
Luktar han illa?
Ja. Oh. Fenomenet luktar avskyvärt. Alltså vi pratar om riktigt risig andedräkt. Alltså riktigt risig andedräkt.
Hmm.
Men nåväl.
Ja.
Nu klev vi lite bort från ämnet här. Om du kommer ihåg Chikatilo, han var ju intresserad av... alltså egenskaperna han sökte hos sina offer, det var ju att det skulle vara då barn, eller i vart fall väldigt unga människor.
Mm.
Och han var ju då sexualsadist. Vilket då triggades, kan man tänka sig, av någon form av sexuell dysfunktion som man utvecklade i ungdomen själv. Jag tänkte bara nämna det, för det här är ju, tangerar ju mitt forskningsområde faktiskt. Mm. Alltså dödligt våld mot barn. I Sverige så är ju den här typen av modus operandi när det gäller barnmord extremt sällsynt.
Mm.
Det kanske skänker viss, jag vet inte, tröst, höll jag på att säga, oss, några av våra lyssnare. Alltså överhuvudtaget det här kidnappningsmoduset, eller att man drar med sig ett barn från en plats till en annan och där har ihjäl det här barnet, är ju extremt sällsynt. De allra flesta barn som mördas i Sverige mördas ju i en inomfamiljär kontext, av en biologisk förälder eller en släkting eller så.
Jag som har suttit ganska mycket rådgivningssamtal med människor, de människorna i Sverige som kanske har lite förhöjd hotbild att råka ut för olika typer av brott. Man kanske är känd eller hatad eller kapitalstark eller sådär. Det är ju topp ett på deras oro, såklart. Mm. Att någon i familjen ska bli kidnappad för att man sen ska pressa dem på pengar. Och det är ju i princip noll sannolikhet.
Ja, det är ytterst ovanligt.
Men jag tänkte, kommer du ihåg den här videon på MTV när det begav sig? Soul Asylum med Runaway Train. När det bara var massa försvunna och kidnappade barn som flashade förbi.
Just det, ja.
Och så såg man liksom en bild och så såg man ett årtal och så missing since. Och
ja. Nej, men alltså tittar man internationellt så är det ju i vissa länder extremt vanligt. Eller extremt, men alltså ganska vanligt, tyvärr. Att barn kidnappas, för liksom trafficking-syften och allt vad det nu kan vara. Fruktansvärt ju. Men inte i Sverige, och det kan vi vara tacksamma för. Om man ska peka på någon annan sån här egenskap hos de flesta seriemördare då, när de väl har stött på sina offer, så är det att det ofta är fråga om grova våldshandlingar. Innan då liksom det själva dödliga våldet. Ofta är det faktiskt fråga om strypning eller kniv, alltså skärande våld med kniv. De allra flesta är aktiva tills de grips. Alltså de fortsätter att döda, men ofta liksom i slutfasen av sin karriär så går man då från att vara ganska organiserad till att bli mer desorganiserad och börja göra misstag. Vilket ofta bidrar till att man faktiskt kan nå fram till ett gripande också. Och det är ett fåtal faktiskt av de seriemördare man känner till i världen, ska jag säga. Det är inte bara svenska sådana då, som hinner mörda fler än 5 offer.
Mm-hmm. Finns det något snitt om liksom, periodiciteten? Hur ofta? Alltså, finns det något?
Nej, jag har faktiskt inte stött på några sådana.
För att
siffror.
Det ska få kallas för seriemord. Du pratade i förra avsnittet om en avkylningsperiod. Mm. Jag menar, kan det vara en var tredje år? Är det fortfarande en serie då?
Mm. Ja, det är det. Absolut. Och det hörde vi ju när vi pratade om Chikatilo. Han hade ju i vart fall en avkylningsperiod som var ungefär 3 år lång. Mm. Och det kan ju naturligtvis sammanfalla med någon form av livshändelse i den här personens liv. Att man träffar en partner eller flyttar eller...
Sitter inne.
Eller sitter inne, absolut. Och som sagt, det är inte alltid som man har en bestämd liksom, typ av offer man söker. Det kan variera lite grann. Men ofta då så ser man ändå att det finns någon slags preferens. Men man har också tittat på det här vad män kontra kvinnliga seriemördare ofta liksom väljer. Och män, de väljer oftast en obekant, vit, vuxen kvinna. Och den här kvinnan finns ofta liksom inom bekvämlighetszonen. Alltså i närområdet. Vilket
sjukt begrepp kopplat till det. Ja. Det är bekvämt att kidnappa dig och mörda dig.
Ja, jag vet. Det är helt sjukt. Men man beskriver i den engelska litteraturen som within the comfort zone.
Ja, jag fattar.
Jag kan inte översätta det till något annat.
Nej, det var helt rätt. Men det är i sak sjukt.
Ja, det är det. Mm. Och när det gäller kvinnor så är det ofta fråga om en bekant, vit man. Också inom bekvämlighetszonen.
Mm-hmm. Så vita vuxna människor kidnappar folk i sin närhet.
Och dödar dem.
Och dödar dem.
För det här är data på seriemördare. Ja.
Mm.
Så kan man säga.
Ja.
Jag vet att du har lite erfarenhet av detta fenomen. Alltså, du har jobbat i någon form av, var det ett seriemord? Eller en seriemördare ni jagade?
Ja, det var det. Och jag kan dra caset lite på ytan, kommer det bli.
Mm.
Av olika anledningar. Det här var ju alltså... Jag ska försöka förklara hur det funkar med spaningsenheter. Spaningsenheter kommer ju in i något skede i, eller något skede i en utredning. Det kan vara väldigt tidigt, alltså att det har kommit in ett tips och man börjar spana sig mot någonting. Det kan också vara väldigt sent, där det egentligen finns en gigantisk utredning, men det är en viss pusselbit som behöver inhämtas. Det kan också vara att man tror sig ha en tes och man tror sig veta ett modus operandi. Men för att det är ju faktiskt så att det inte är så stor idé att hålla på och gripa människor om man inte har bevis, för då kommer det inte bli en laga kraftvunnen dom ändå. Ja, så ibland så jobbar man med det som rent juridiskt kallar för interimistisk passivitet. Det vill säga, man håller i tyglarna lite grann, lite längre för att se, för att ta det stora brottet. I det här fallet så fick ju vi då på span bara veta att vi skulle spana mot en person. Och att personen mest troligt hade haft ihjäl flertal andra personer. Och som spanare så är man inte så frågvis. Alltså, det finns så mycket information oftast i ett ärende som egentligen inte gynnar mig som spanare. Att veta vilka var de och varför och hur länge och var. Utan, för det hjälper inte mig i stunden när jag kliver ur min bil och ska förfölja en person.
Nej. Det kan man tänka sig.
Det blir nästan för mycket information. Det jag i det här fallet vill veta är, hur farlig är han? För ska jag fladdra runt själv i kjol och pumps? Eller ensam i ett skogsområde eller på ett fik eller sådär. Då vill jag veta, hur farlig är den här personen? Är han psykiskt sjuk? Är han instabil? Hur har liksom själva morden gått till? Vad är det vi har att gambla med, helt enkelt? Och då fick vi reda på i det här fallet att han var väldigt farlig. Vi fick reda på att det hade varit inblandat skjutvapen. Och ett modus, en handlingskedja som inte gick att förutspå eller förutse. Han var väldigt labil, helt enkelt. Tackar, tackar, säger man ju då. Och spänd i sina skinkor lite extra när man ska spana på den här personen.
Det förstår jag verkligen.
Så vi spanade på honom och syftet, och då tänker folk så här, men om man redan vet att han har haft ihjäl människor, varför tar man inte bara honom då? Då kan det bli så att man behöver hitta en gömma med vapen, man behöver hitta en adress till exempel, var bor en person. För att kunna utreda flertalet mord så behöver man, vill man väldigt gärna göra husrannsakningar i inte bara bostaden som man är skriven på, utan har han fler utrymmen? Finns det garageutrymmen? Finns det båtar och sådär? Så att man får helt enkelt ibland låta mördare fladdra runt lite extra. Och då vill jag bara säga att det är ju under absolut övervakning. Då spanar man ju hela tiden. Och man spanar också ganska offensivt. För spaningen är ju inte så här, nu ska vi gå efter honom i 2 år. Så ni måste hålla er väldigt avancerat dolda. Utan kan bli, nu spanar vi för att vi hoppas på att han ska ta oss till de sista platserna som vi behöver. Men om det skiter sig, ja men då griper vi såklart. Vi ska inte tappa bort. För andra spaningar kan man ju liksom, man gör ett taktiskt släpp. Man bara, nej men nu börjar det bli för hett om öronen. Vi släpper. Vi hann förkyla av sig en stund och så går vi på igen om en liten senare. Inte i det här fallet. Nej men då kommer jag ihåg att jag spanade på den här personen. Och med all den här vetskapen så är det liksom en annan typ av spaning. Jag vet inte om du förstår. Man är lite rädd hela tiden.
Ja det är klart.
Om han upptäcker mig så kan det vara direkt fara för mitt liv.
Ja, precis. Och samtidigt så kan man ju tänka så här att om man nu jobbar med spaning i fråga om grova brott så finns ju den risken nästan alltid. Bara att man inte har det så väl dokumenterat alltid kanske.
Nej, exakt. Då vet man ju inte. Och så man har ju alltid ett säkerhetstänk, såklart. Men i hans fall, om man tänker så här, andra man spanar på som håller på med brottslighet, säg narkotikasmuggling eller någonting annat, deras absolut högsta dröm, det är ju att få fortsätta med sin brottslighet och inte åka fast för polisen. Så att om de får känslan av att de har en polis efter sig, så är ju det extremt osannolikt att de tänker, nu ska jag ge mig på polisen. Utan de försöker ju då skaka av sig eller påvisa att jag har sett er, liksom, vi gick undan eller något sånt där. Men med den här personen så var det så här, jag vet inte riktigt vad hans högsta dröm är faktiskt.
Nej.
Men vi spanade i alla fall på den här personen. Och det läggs ganska stort ansvar på spanarna då, för att det är ju vi som ser honom Och man får göra bedömningar. Jag menar, vi kan ju inte hålla på att bevittna ett nytt mord.
Nej, nej.
Nej, utan då blir det till att gripa. Mm. Så i bakvattnet då, ska jag säga, när man spanar på såna här, så finns det med på polisradion insatsgrupper, aktionsgrupper, kanske nationella insatsstyrkan på den, piketer.
Ja, men alltså, jag tror att man måste ju förstå att en sån här operation fordrar ju ganska mycket förberedelse. Alltså, det är ju inget man bara bestämmer på morgonen att idag ska vi göra det här, utan det
föregår samverkan.
Ju, precis, det föregås ju av en ganska nogsam planering, trots allt.
Svårigheten dock, säg att det går en person och man spanar på honom, då vill man ju som spanare helst inte att piketen ligger framför mig, för att då blir det inte så mycket spaning längre.
Nej.
Nej.
Och helst vill man inte heller ha kriminaltekniker framför
Nej,
sig, tror jag.
De kan sitta inne på stationen tills vi säger till.
Ja.
Nej, men det blir, och ska det till och behöva gripas ganska fort. Jag menar, vi har gjort så många övningar tillsammans med piketen och så vidare om hur de ska ligga med i spantåget och när de ska komma fram, för vi vill ju helst att de griper. Mm. Skiter sig ta med fan varenda gång.
Asså.
Av den enkla anledningen att det blir så sekundoperativt att nu måste vi gripa. För annars så försvinner knarket eller han hinner mörda någon eller vad det nu är. Och det är ju inte liksom någons fel. Det bara är helt omöjligt att närma sig ett par hundra meter på en och en halv sekund. Ja. Vi spanade på honom. Jag kommer ihåg att jag var med honom in i ett köpcentrum. Jag och en spanare till. Och bara skulle gå med och tänkte, här inne kommer inte hända någonting. Det passar liksom inte in hans mod. Så han kommer inte ha ihjäl någon här. Men vad gör han? Han gick in på mataffär och handlade någonting. Och när man går bakom någon och bara ser sån jädra psykblick.
Åh, oh, gud.
När man känner så här, folk vet inte nu.
Nej.
Vi är inne på Ica eller vad fan det nu var. Och här går omkring liksom en fullblodig mördare. Men bedömningen är att just nu så är han inte farlig. Han har inget vapen med sig. Det är helt annorlunda modus. Han kommer liksom inte bara random döda. Han har inte random dödat någon, utan det finns specifikt utvalda personer.
Alltså, jag hade grabbat ett paket falu rågrut och schappat på dig, tror jag. Hade jag fått den där blicken, då hade det varit rullgardin ner.
Ja.
Definitivt.
Blek om nosen bara. Jag vabbar, jag går hem nu. Nej, men då i det här fallet så var det faktiskt jag som vid ett tillfälle, för man rapporterar hela tiden uppåt vad händer, och framförallt i det här fallet är ju jättemånga med. Och då sa jag till slut att nu känns det inte bra längre.
Nej.
Jag kan liksom inte gå med här. Jag tycker han kan fan när som helst flippa, även om man inte kommer ha ihjäl någon. Och då är det ju någon operativ ledare som tar beslut att nej, men nu klipper vi. Och då hade vi fått det vi behövde. Så då greps han. Och klassiker, när man bara säger, ja, men nu är han där. Och nu kommer han snart komma ut. Och mest troligt så kommer han gå åt vänster. Och piketen svinredo. Nej, då går han ut åt höger. För första gången någonsin. Vi har sett han gå vänster 999 gånger. Tusende gången går åt höger. Hela piketen bara, vad fan är nu då? Och så blir det ju två spanare som får gripa. Utan skyddsväst och utan alltihopa. Formation, skithög, som vanligt.
Men det blev säkert väldigt bra till slut ändå.
Det blev bra, men det som var spännande i det här fallet var ju att försöka hitta den gemensamma nämnaren på offrerna. Och det gjorde man till slut, jag kommer inte gå in på det. Men det var fan inte självklart, utan det här var ett långt idogt utredningsarbete med analytiker och IT-forensiker och fan och hans moster för att komma på varför motivet.
Ja, och drivkraften. Ja.
Exakt.
Ja, vad intressant, Lina. Men du har ju varit inne på flera gånger nu det här begreppet modus operandi. Och jag tänkte vi skulle prata lite grann om det. Alltså, det finns en hel del studier på det här, och där man har kommit fram till att många seriemördare är, som sagt, stabila. Alltså, man rekognoserar brottsplatsen, eller platsen där man tänker sig att göra själva liksom överfallet. Många är rörliga, med bil eller cykel eller någonting annat. Många utnyttjar också sitt yrke, eller sin yrkesroll, som en del i sitt modus. Men också vanor. Platser man brukar besöka, aktiviteter man brukar ägna sig åt, eller vad det nu kan vara. Och alla de här faktorerna då kommer leda fram till att man väljer en viss typ av av offer. Och det här sättet då som man ser sen att de här gärningspersonerna agerar på, det brukar man ju kalla för modus operandi. Det som är lite intressant med då sitt MO, det är att det faktiskt är ganska föränderligt eller dynamiskt.
Mm.
Om man tittar på de här tillvägagångssätten över tid hos dömda då seriemördare, så kan man se att ibland så behöver man liksom justera lite grann i sin plan för att man ska bli ännu bättre liksom i sin gärning. Alltså man anpassar sig lite, kan man säga.
Och det här är ju en av anledningarna varför man som spanare och utredare och allting annat aldrig får låsa sig fast vid en tes. Nu har vi listat ut hur hen beter sig. Nej.
Exakt. Bra, Ljungan. Det var precis det jag skulle säga, att det är ju vanskligt då. Nej, det var bra.
Okej. Okay.
Det var precis min poäng med just moduset. Men jag tänkte också att i det här sammanhanget så måste vi ju säga någonting om det här begreppet med signatur.
Mm.
För det tror jag att många har hört. Och nu har vi återigen, tror jag, många tv-serier och annat att tacka för detta. Som signatur då räknas lite mer, vad ska man säga, personliga beteenden och beteendemönster. Och de delarna brukar vara mindre föränderliga, mindre dynamiska än själva moduset. Och signaturen är inte heller nödvändig att utföra för att begå själva brottet. Är du med? Okay.
Mm.
Så man måste hålla isär det här. Signaturerna kan handla om krav till exempel som man framför till offret. Till exempel att en våldtäktsman kräver att offret ska göra något eller säga något, till exempel. Mm. Våldtäkten kommer likväl, alltså moduset, när det gäller själva gärningen kommer fortfarande bestå. Jag tänkte, jag vet inte varför, Stefan Holm seglar upp framför min näthinna här nu.
Är du på höjdhoppa med de fladdriga shortsen?
Ja, men bara så att man ska förstå.
Är han seriemördare? Den kunde man inte se komma, hörru.
Är han en seriehöghoppare?
Seriehoppare? Ja.
En forna seriehöghoppare. Minns du Stefan Holm när han inför ett hopp så hade han lite tics för sig? Minns du det här? Han drog i kalsong eller i shorts,
småbyxan.
Ja, i småbyxan. Det var, han gjorde saker med ansiktet. Jag tror han drog i örsnibben och vad det var.
Håller han inte på att spotta i händerna också och veva runt?
Jo, men han hade så mycket, alltså han hade en lång ritual. Ja,
det pågick en del.
Ja, det pågick en del. Om man då tänker sig överföra det här till begreppen modus operandi och signaturen, så är liksom moduset är hans steg fram till, och med accelerationen fram till ribban och hoppet över. Mm-hmm. Och själva signaturen är då de här personliga beteendebitarna han håller på med sitt tics.
Oerhört pedagogiskt, Anna.
Eller hur?
Jag ibland kommer från nu aldrig mer kunna se på Stefan Holm igen. Utan att tänka på olika saker.
Åh gud, jag hoppas verkligen inte han tar illa upp av det här. Det här var bara en analogi.
Signatur till modus. Han kanske har slutat hoppa.
Ja, det har han. Han är ju inte aktiv längre. Och det är no offense, Stefan Holm. Mm. En stor idol till oss i den här familjen. Och nu, Lena, var ska du ta oss nu? Har du någon plan?
Jag ska ta er ut i köket och ta ett glas vatten. Det är faktiskt dags för en liten paus nu, Anna.
Ja, ah, perfekt.
Välkomna tillbaka till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Det är avsnitt 1-2-1 och vi håller på med del 2 av vår seriemördar strike. Heter det inte?
Nej, men jag tyckte det lät bra.
Nej, det kändes bra för mig. Jag låter den vara. Vart ska vi, Anna?
Ja, men jag tänkte så här, ska vi inte prata lite grann om tänkbara orsaker till, eller förklaringsmodeller kanske snarare, till det här beteendet. Varför blir man seriemördare?
Mm, det vore toppen om vi kunde få reda på det. För utifrån det kanske man kan stoppa en och annan.
Ja, alltså det är ju hela utgångspunkten till att försöka förstå den här typen av beteenden. Det är ju för att man ju gärna såklart vill kunna förebygga dem. Men det är ganska svårt i det här fallet, för att det finns ju inte en specifik typ av person, eller personlighetstyp snarare, som utvecklar den här förblessen att mörda folk. Och det ska vi ju vara kanske glada för, vet inte.
Ja. Du menar att man föds inte seriemördare?
Nej. Nej. Alltså det finns vissa genetiska inslag och komponenter här. Det föreslås det. Men jag tror att det många nog tänker är att det här är psykopater rakt igenom. Tror du inte det?
Jag tror att man vill tänka det, för då blir det lite lättare att hålla det ifrån sig än om det skulle kunna vara vem som helst.
Ja, men det är ju klokt sagt. Jag tror som du.
Mm.
Och jag tänker att det kanske också finns en missuppfattning om vad psykopati faktiskt är för någonting. Jag tror att många tror att det är en diagnos, till exempel.
Mm.
Men det är det inte, utan begreppet handlar ju om störningar som är psykiskt liksom orienterade, snarare. Det är alltså ett samlingsbegrepp egentligen, kan man säga, för olika typer av personlighetsdrag och avvikande beteenden. Däremot så kan man ju se vissa särdrag då som finns hos de här som omges av psykopatiska drag. Nämligen att man har ofta ett stört känsloliv, till exempel.
Mm.
Man kan ha svårt att följa det sociala spelet.
Mm.
Och så vidare. Alltså, det här är liksom ett samlingsnamn helt enkelt för olika typer av knepigheter. Så skulle man kunna säga.
Och det går väl att förklara utifrån att patologi, själva ordet, psykopatologi, det är ju någonting sjukligt helt enkelt. Det är
exakt.
Något sjukt och stört och skevt.
Precis.
Med psyket i det här fallet.
Exakt.
Mm.
Och det finns då återigen lite forskning på detta.
Mm.
Och då får man vända sig över Atlanten och titta på den amerikanska litteraturen.
Ja.
Man uppskattar i amerikanska studier att ungefär hälften av dömda seriemördare är psykopater. Det är så man beskriver det.
Okay. Mm.
Och vad man då egentligen menar är att och man ska jämföra det då med en normal population, alltså befolkningen i övrigt där ungefär 1% uppskattas lida
av detta.
Räknar vi
Amerika till en normal population?
Nej, normal och normal, det är väl en definitionsfråga i sig.
Ja.
Jo då. Nej, men gemensamt då för de här människorna är att många uppvisar ändå psykopatiska drag. Alltså jag pratade om det här störda känsloregleringen. Men det kan ju vara då också oförmågan att känna ånger till exempel och skuld. Att vara kylig, alltså kall i sitt känsloregister.
Men kan inte också psykopater vara svinsociala, supercharmanta, supergentlemannamässiga? Så att man inte går vilse här, att man tror att det går omkring en robot.
Och då pratar vi ju kanske lite mer om olika typer av personlighetsstörningar som ligger i psykopatibegreppet.
Mm.
Narcissistiska personlighetsstörningar till exempel. Det här som
grandiosa.
Precis, den här grandiositeten och där man tvärtom är väldigt socialt välfungerande men kanske saknar istället empati till exempel.
Exakt.
Och många är också kan hantera liksom sin rädsla ganska bra för det här syftet. Det vill säga att de är tämligen oförmögna att känna rädsla. Vilket man kan tänka är liksom en viktig pusselbit för att kunna liksom genomföra de här gärningarna överhuvudtaget.
Mm.
Men bara för att förenkla det här då, så kan man väl säga att jag tror att det finns en ganska stor konsensus i alla fall. Alltså det finns någon slags överensstämmelse mellan forskare om att det handlar om olika kombinationer då av olika psykopatiska drag helt enkelt hos de här grupperna människor. Att man inte ska klassa alla seriemördare som psykopater, det har också att göra med att de drag som man vanligen förknippar med psykopater förekommer inte alltid hos seriemördare. Till exempel det här med den låga impulskontrollen. Många seriemördare kan hantera sina impulser väldigt väl.
Ja, för där tänker man ju att om de inte hade kunnat hantera dem, då hade de ju mördat människor på löpande band hela tiden och kanske blivit gripna ganska tidigt. Så de måste ju kunna hålla det där i schakt för att lyckas.
Exakt.
Mm.
Helt rätt. Du var lite inne på det här med frågan om man föds till att bli seriemördare.
Mm.
Och det är en fråga som inte är besvarad rent vetenskapligt. Men man har föreslagit olika, vad ska man säga, neurofysiologiska avvikelser. Mm. Alltså genmutationer till exempel. mutationer i gener som påverkar känsloreglering och så vidare. Och man har också föreslagit att den miljö som man växer upp i faktiskt kan ha betydelse. Och då, det här blir ju väldigt komplext, men man brukar ju prata om gen-miljö-interaktioner. Alltså att föds man då med någon form av genetisk avvikelse så kan effekten av den förstärkas av det man omges av i sin miljö, förenklat. Mm. Jag ska bara avsluta det här med miljöfaktorer med att beskriva då att för många av de här som man har utrett och kartlagt seriemördare då, så beskrivs ju svåra uppväxtförhållanden. Både ekonomiska, det beskrivs inte sällan att det har förekommit övergrepp och våldshändelser under uppväxten. Känner du igen begreppet McDonald-triaden?
Nej.
Nej. Det handlar om tre olika tecken, eller vad man ska säga, som man anser i viss forskning är överrepresenterat bland seriemördare. Det ena är sängvätning, högt upp i åldrarna. Det andra är grymhet mot djur.
Ja.
Och det tredje är, kan du gissa?
Alltså det känns ju som att vi är på det sadistiska planet.
Ja.
Men det är kanske innefattar djuren just.
Det handlar om lek med eld.
Mm-hmm.
Det var väl ungefär vad jag tänkte säga om tänkbara orsaker till det här fenomenet. Men de måste ju också tas fast, de här människorna. Kan du inte ta oss in lite grann i utredningsmässiga förhållanden?
Ja, min första tanke är ju att man vet ju väldigt sällan tidigt, eller initialt som vi så gärna vill säga, att vi har att göra med seriebrottslighet eller en seriemördare. Nej. Förr eller senare så börjar det ju så här, vänta här nu, skulle det kunna vara så att det här är, och så kommer media, är det en seriemördare vi är på spåren? Ja. Alltså det vet inte vi än.
Alltså... Det kan ju vara, det här tycker jag är lite så här obehagligt att tänka på, för att egentligen så kan det ju faktiskt handla om att ett brott sker i Skåne och ett i Norrland, till exempel. Alltså, att det kan finnas sådana orsaker till att man ju inte alltid direkt förstår att även om det är samma modus, och kanske till och med samma signatur, så kan det ta en stund så att säga innan man förstår.
Ja, men exakt. Och man vill nog inte låsa in sig, för samma sekund som man säger att jajamän, vi har att göra med en seriemördare, då blir det ju skräck i världen.
Mm.
Så som i min kropp och i samhället. Men det finns, har du hört talas om mordbibeln?
Puggen.
Ja,
Puggen.
Det är ju polisens metodstöd, alltså utredningsmetod vid grova brott kan man säga, vid mord, spaningsmord och så vidare. Och det här tillkom ju på grund av att mord är lite av en färskvara. Det är jävligt bråttom i början och man måste jobba extremt systematiskt med tanke på att det är så fruktansvärt mycket information som ska in, och den ska in fort. Och sen ska det här bearbetas. Så att den här mordbibeln, eller puggen som den egentligen heter. Mordbibeln är lite förlegat. Det handlar ju väldigt mycket om att brottsplatsen ska ju undersökas. Det liksom beskrivs systematiskt om vem som ska göra vad och i vilken ordning. Offret ska kartläggas, precis som vi varit inne på. För att när man kartlägger offer så kommer man börja lista ut... Varför är just det här offret valt? Finns det någon kontakt med gärningspersonen? Var det platsen? Var det personen? Var det någon händelse som utlöste det här? För då kan man också sen, om det sker till mord, lista ut att det här är den gemensamma punkten. Då kanske man kan förutse nästa till och med. Eller förstå liksom motivbilden. Så att man kartlägger själva offret. Och det tror jag inte så många kanske tänker på. Hur noga man kartlägger hela offrets liv.
Nej, då är det
och alla kontaktdelar och varför är du den du är och hur blev du vem du är och vilka skolor har gått i och vilka umgås med och så vidare. För det är någonstans i den kontexten som man kanske hittar svaret på varför den här personen är mördad. Så att man gör ju en lika gedigen utredning om offret som om gärningspersonen.
Absolut.
Man vill ju hitta motiven och sen är det ju shitload av förhör.
Vi pratar långa förhör, vi pratar korta förhör, vi pratar förhör på springande nästan, dörrknackning. Alltså det kan ju vara hundratals förhör. Mm.
Ja, oh ja.
Som ska samlas, det ska analyseras, det ska jämföras. Man kanske behöver ta ett till förhör. Man kommer på en ny fråga som man måste ställa och sådär. Så det är väldigt mycket förhör.
Ja, men och det är ju också väldigt mycket information som du var inne på. Alltså i puggen så finns ju en liten sektion som kallas för förundersökningsregistrering.
Mm.
Alltså hur man ska hantera till exempel alla tips som kan strömma in efter man har haft, låt säga, 2 våldtäktsfall på kort tid med vad som framstår vara av en serie våldtäktsman. Alltså vi snackar tusentals tips. Mm. Bara den biten, att gallra i det, katalogisera det, och sen har du då, som du var inne på, förhören och analyserna. Och, alltså det blir enormt mycket information som måste sorteras.
Ja, och både sorteras och sparas och så bedömas, och utifrån det så finns det människor som också ska göra prioriteringar. Vad ska vi gå på? Vilka bollar ska vi springa på? För det är ju inte helt ovanligt, till exempel Mihailov. Alltså Anna Linds, du vet, han var ju inne i den här utredningen i flera omgångar. Mm. Och det kom ju tips, och han har ju till och med, tror jag, blivit avhyst från en lägenhet längs vägen. Att försöka då, så att inte den här personen faller mellan stolarna. Så att någon måste ju sitta också och samla ihop allting. Och det kan vara jättemycket information, precis som du säger. Om det man vill när det kommer till mord, seriemord, svåra grejer, blir inte lösta, kanske tar en månad, man inte hittar någonting, så finns det ju massa specialenheter. Alltså vi pratar expertis, vi pratar erfarna människor, A och O, att de kommer in tidigt som är vana att jobba med den här typen av case.
Mm.
Riksmordgruppen, gärningsmannaprofileringsgruppen, så alltså det finns ju massa specialutbildade personer som man då kan äska om och få biträde av. Mm. Kom in här nu. Det är någonting som håller på att hända. Det har hänt flera gånger. Vi har jättemycket information. Nu måste vi ha hjälp att börja sålla det här. Gärna tidigt skulle jag föreslå, som någon form av framgångsfaktor.
Och det man kan säga om de här individerna är ju att de är ju gamla i gården. Alltså de är ju närmast ikoniska, de allra flesta. Därför att de är så erfarna och har ägnat sig åt mordutredningar helt enkelt.
Mm.
Under väldigt lång tid. Ja, främst mordutredningar. Det kan vara andra grova våldsbrott och andra också förstås. Men främst mord.
Jag såg någon gång i en artikel hur Leif G.W. Persson har uttalat sig. För han är ju för... mycket kan man säga om GV, vi har ganska mycket åsikter. Mm. Men han är ju för det här med att utnyttja specialistmänniskorna för att utreda mord. Och jag tror att han sa någonstans någon gång att det är inte en mänsklig rättighet att få utreda mord. Alltså det gör man inte bara för att man tycker kul, utan det finns människor som är bäst lämpade för att hålla på skitlänge. Hasar runt i sina loafers och är väldigt kloka i det här.
Ja, verkligen. Jag håller med.
Och sen så en liten grej. Det kommer ju också komma in väldigt mycket material.
Mm.
Ni plockar in allt från klädesplagg till spottloskor, till hårstrån, till fiber. Och sen ska alltihopa till NFC. Och man vill ju få snabbt svar. Och då finns det ju någonting som vi kallar för förtur.
Mm.
Alltså när det ska gå undan. Man kan tänka sig att Anna Lind-caset löstes med en ganska stor dos av förtur.
Mm. Mm.
Sen finns det ju förtur. Alltså, bara släpp all jävla skit ni har. Nu är det den här bloddroppen. Bara töm hela personalstyrkan, kör.
Mm.
För att man ska ha chans att lösa de här brotten. För så länge du inte har fångat en gärningsperson, då pågår det vi kallar för recidiv. Alltså att personen kanske fortsätter med sin brottslighet. Vi har också en kollusion, alltså att personen är ute där och fladdrar och förstör för utredande instanser. Mm. Ta bort bevis, snacka med människor, försvårar på alla sätt och vis. Och sen kan det också finnas en flyktfara, alltså att personen kommer på att polisen är efter hen och drar från landet kanske.
Mm.
Mm, det var lite om en annan typ av utredning.
Mm. Ja, men det är superintressant, och jag tänker att du var inne på det här med vikten av att kartlägga offret.
Mm.
Vi pratade lite grann om att titta hur det ser ut i landet. Och kanske gå tillbaka och titta på individer som tidigare har dömts. eller som är tipsade om sen tidigare för den här typen av beteenden. Platsen var vi inne på. Oerhört viktigt. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om begreppet geografisk profilering alldeles strax. Men också har vi ju det här med motiv, nämnde du. Modus har vi pratat om. Det är en annan sån här del som man måste försöka utreda. Men jag tänkte ställa en fråga, Lena. Om vi testar och sätter oss in i mordutredarens tankegångar. Tror du att man måste eller underlättar om man försöker tänka som en maniac? Om man försöker tänka som den här personen man jagar?
Gud, ja. Alltså, man brukar säga att man ska sätta på sig gärningsmannens glasögon. Att byta perspektiv. Walk a mile in my shoes. Alltså att man byter perspektiv och ser det. Hur skulle jag ha gjort om jag stod här och inte ville, inte vet jag vad det kan vara, göra ifrån mig några spår. Om jag sprang ut i den här dörren, vart skulle jag ta vägen? Det är ju superviktigt. Så tänker, tror jag, alla polisiära funktioner, alltså som spanare. Man springer in i en dörr, objektet försvinner, jag springer efter. Och shit, vad skulle jag ha tagit vägen här om jag ville försvinna snabbt? Ja, då skulle jag ha dragit hit, jag chansar dit. Ja, inte helt sällan så är personen där. Så att det är en viktig funktion att kunna, att försöka inta någon annans synvinkel.
Ja, just det. Ja, och jag tänker det är ju mycket kring en sån här händelse som man faktiskt kan, alltså väga in, alltså man kan ju bilda sig en uppfattning, den är ju inte alltid rätt naturligtvis, men man kan ändå få vissa liksom tips utifrån hur gärningen ser ut kring hur den här personen fungerar. Jag tänker graden av planering till exempel, säger ju ganska mycket om vad det är för typ av då seriemördare vi letar efter kanske.
Och då är vi pratar inne på ni om det när ni kommer till en brottsplats? Pratar ni om det tidigt när ni står där med en termos och snackar med varandra? Kan ni redan där få en känsla för vad det är för typ av gärningsperson? Om den är organiserad eller komplex eller
ja, men det,
slarvig,
det
hade bråttom?
Ja, ja, men inte alltid naturligtvis. För det beror ju också på vad som har hänt innan vi har kommit dit efter gärningen. Så att
såklart.
Alltså, om platsen är någorlunda intakt så absolut kan man ju få en uppfattning om det här var välplanerat. Om det var en snabb aktion, snabbt in, snabbt ut grejen. Om det har föregåtts av en oplanering avseende på han eller hon kollade inte om det fanns en övervakningskamera som alltså såna här saker.
Och så om hen har blivit avbruten.
Exakt. Helt riktigt. Och vi nämnde ju gärningsmannaprofilgruppen. Och det är ju precis de här frågorna som de ställer sig. Alltså det är en grupp som då består av dels några riktigt erfarna mordutredare, du har beteendevetare, kriminaltekniker, vad har du mer? En rättspsykiatriker, och en rättsläkare.
Ja.
Och så några administrativa eller stödfunktioner.
En härlig liten bikupa.
Ja, det kan man
tänk
säga.
Tänk när de drar igång, alltså, man skulle ju vilja sitta där jämt och bara lyssna.
Ja, verkligen. Men deras utgångspunkt är ju att försöka analysera ett ärende med frågeställningen, vilken människotyp är vi letar efter? Och det här är ju inget koncept som är uppfunnet i Sverige, utan det här stammar ju då från FBI under 60-talet. Och visst, det har varit omgivet av viss spekulation, eftersom det inte liksom är en vetenskaplig metod. Men däremot så vet vi ju utifrån hur människor generellt fungerar. Alltså det blir fråga om någon form av sannolikhetsbedömning när det gäller kartläggningen då av vissa strategier eller tillvägagångssätten eller ett tänkbart motiv. Till exempel,
men du, det här är nog en av de få, nu kommer jag låta som min mormor om hon skulle berätta en rolig historia och glömmer bort poängen, men det här är en av de få krimserier som jag har sett som handlar just om när den här gruppen startade på FBI, när de blev inskuffade i ett rum.
Mindhunter, eller vad heter
den? Ja. Har just du sett det. Den?
Ja, jag har sett den.
Vad tyckte du om den?
Jag tyckte den var bra. Jag har läst boken som är förlagan. Och den överensstämmer ganska väl, skulle jag vilja säga. Kul. Med de här gamla FBI-agenternas erfarenheter av uppkomsten av liksom metoden.
Det kan bli ett litet tips från oss.
Absolut. Och bara som ett exempel där på vad man kan hitta och dra någon form av kanske enklare slutsats av. Det kan ju vara till exempel, man hittar ett däckmönster på brottsplatsen. För att utgångspunkten för GMP-gruppen när de börjar jobba med ett ärende, det är att åka ut på platsen och titta. Och så tittar de på spåren på platsen naturligtvis. Till exempel så kan ju ett däckmönster avslöja om det är en person som har kört en gammal skruttbil eller en kanske väldigt kostsam och dyr bil. Och bara genom en sån iakttagelse så kan man ju få någon slags uppfattning om vad det är för typ av person och med dens, vilken ekonomisk situation vi pratar om. Geografisk profilering då? Det skulle man väl kunna kalla gärningsmannaprofileringens lillebror eller något. Det är inte så, alltså det är inget som vi, som jag tror gemene man kanske har hört talas om så himla mycket. Men det är ju ett analysarbete som strävar efter att försöka besvara frågeställningen, var ska man leta efter en misstänkt person? Och då utgår man ifrån platsen, eller platserna för brotten. Och så försöker man då kartlägga rörelsemönstret. Man försöker bedöma hur väl den här individen är bekant med ett område och en miljö. Var offren övermannas kanske. Och utifrån olika då parametrar försöker göra sig en bedömning om var den här personen faktiskt är bosatt eller verksam i sitt yrke.
Det är det man ser på tv när de tjoffar upp kartor och börjar ringa in med ganska stora diametrar platser. Och så börjar de försöka hitta en gemensam, okej, den här personen reser nog ganska ofta med den här typen av transportmedel. För det, offren är längs den här sträckan till exempel.
Och också det här vi var inne lite grann på tidigare, att många både kvinnliga och manliga seriemördare väljer ett offer i sin bekvämlighetszon. Så ofta behöver man inte liksom leta så där värst långt utanför den för att faktiskt få en uppfattning i alla fall. Och det här var ju en metod som bland annat var väldigt hjälpfull när vi skulle gripa Örebromannen, alltså just det, våldtäktsmannen. Jaha. Det var ungefär det jag hade att säga på det här temat. Vill du addera något?
Nu har vi väl tömt ut seriemörderiet, i alla fall för den här gången. Vi kommer ju mest säkert återkomma till död och våld. Vi gör ju det, så gärna.
Ja, det ligger oss nära.
Ja, och du kommer alldeles strax få komma med din jätteviktiga lista. Men jag har två viktiga saker att säga just nu. Och det är att på söndag den 18 april så händer två saker. En av den lite deppigare karaktären och en av den lite peppigare karaktären. Vi börjar med den deppiga.
Ja.
Den deppiga är att på vår sida, vi har ju våran merch på Podstore. Där säljer vi merch och det kommer ofta lite citat och sånt från podden. Men för att göra plats för nytt så kommer den 18 april vara den sista dagen som det går att beställa våran merch med ängen på. Nu pratar vi ängen som kommer från att ha bokmärket på magen. Det är från något avsnitt. Jag tror att det var när du höll på att slafsa i ur likmask ur någons tänder.
Ja, eller någons mun i alla fall.
På ängen så finns också fisken Göran är där. Snigen är där. Det är liksom en älskvärd ängel. Men nu får hon fladdra vidare. Så att ni som vill ha någon merch med ängen på så måste ni beställa innan 18 april. Likaså 05.38. Och för er som inte har fattat 05.38 så pratar vi ett avsnitt om att någon studie visar på att vid det klockslaget så ska vi tydligen vara som mest liggsugna.
Ja, lite hårdraget, men ja.
Ja, och vi konstaterar att så icke fallet.
Ja, det var ju ganska lätt att konstatera det.
05.38, över min döda kropp, myntade vi då. Och så blev det en merch. Den försvinner också den 18 april. Nu till lite mer peppiga. Nu på söndag så är det den stora poddfestivalen. Det kommer livesändas podd. Sveriges bästa och mest intressanta poddar kommer avlösa varandra uppe på en scen. Det här kommer sändas på YouTube och Facebook och på Sveriges Radio. Det är ett samarbete mellan massa olika poddhostar som Acast och Podplay och Sveriges Radio och så vidare. Vi är ju givetvis med eftersom du hörde att det var ju Sveriges bästa och mest intressanta poddar.
Ödmjuka som vi är.
Ja, och vi är med runt 15.30 snåret. Ni får kika upp det här. Tillsammans med advokaterna från podden Skyldig. En mashup på scenen. Detta kommer ni inte vilja missa. Och vi kommer efteråt att
livea med er på Instagram.
Mm.
Men nu Anna, nu kan jag inte hålla mig längre. Du har sagt att vi ska inte till döden, vi ska inte till djurriket. Så jag är sjukt nyfiken.
Annas jätteviktiga lista.
Nej, jag kände för ett litet trendbrott idag.
Ja.
Och ibland så kan det vara bra att gräva där man står, så att säga. Vi skriver ju en bok nu, Lena.
Va?
Ja, låt mig bara i all vänlighet påminna dig om detta.
Min kropp börjar se ut som Pomperipossa av att jag sitter hukad med den här datorn så mycket.
Ja, du börjar på datakropp.
Ja.
Det finns specifikt en sak. Jag ska inte spoila särskilt mycket, men en liten grej tänkte jag faktiskt spoila. Det finns en sak som vi har diskuterat fram och tillbaka i boken. Och det rör ett hotell och det rör ett visst föremål som, kan vi säga att den glöms kvar, Lena?
Ja, okej. Okay. Det är
det. Det är ett föremål. Vi har lite debatterat fram och tillbaka karaktären av detta föremål. Och ni kommer alla snart att få veta vad det är för föremål när ni kommer vilja läsa våran bok, naturligtvis.
Såklart.
Men eftersom vi nu sitter och ägnar oss åt just detta dag och natt, så har det här temat fascinerat mig lite grann. Och därför så tänkte jag då bjuda på en lista med lite kuriosa över väldigt märkliga saker som har glömts kvar på just hotell.
Gud, förlåt. Vet du vad jag trodde du skulle komma till?
Nej.
Jag trodde du skulle komma med till en lista över de idiotiska namn som du har gett karaktärerna i vår bok under det här året. Men okej, det är en annan lista.
Ja, det är en annan lista. Det finns bara en punkt på den listan för övrigt. Men den var å andra sidan urbota dum.
Ja, men vi går vidare i livet.
Ja. Det är inte så svårt att förstå att mobilladdare och såna där grejer är det som man oftast glömmer på hotell. Böcker och så.
Har hänt, kan jag säga.
Det har hänt. Mm. Men jag har tänkt att bunta ihop några små artefakter här, men jag tycker att vi kan börja med punkten 8.
Vad var det du skulle bunta ihop för några?
Artefakter.
Ja, ja.
Vi pratar nu sexleksaker.
Det är en av de vanligaste sakerna.
Ja. Det utgör 30% av allt som kvarglöms på hotell. Och jag tycker att det är lite...
Jag har aldrig haft med mig.
Nej, inte jag heller faktiskt. Men det finns tydligen människor som har det. Ja. Och då när man läser på lite om det här så kan nämnas bland annat då, utöver då, dildos och sådana här lite kanske mer traditionella... vad ska vi kalla dem? Verktyg.
Ja, du kan kalla det verktyg. Det går bra.
Massagestavar och allt vad det nu heter. Vad sägs som ett upplåsbart får? Alltså som en upplåsbar Barbara, fast ett får. För sexuella syften.
Jaha, upplåsbart. Jag tyckte upplåsbart får. Okej. Okay. Jaha. Vänta. Det kanske inte är en sexleksak. Det kanske är någon unge som har glömt som hade i poolen.
Låt oss hoppas. Låt oss innerligt hoppas på det. I alla fall så finns det ett hotell, jag ska inte nämna dess namn. Det ligger väldigt nära Stureplan. De har en låda bara med kvarglömda sexleksaker.
Ser du att det skulle vara någon så här kvarglöm, så någon kommer in så här: du, jag glömde mitt upplåsbara får här i helgen. De bara, kan du se vad den hade för färg på klövarna, för vi har fyra inne.
Ja, eller tror du att det kan vara ungefär som att säga, fan, jag åkte ifrån min laddare, har ni en att låna ut? Åh gud.
Ja,
nej, vi måste gå vidare till plats nummer 7.
Och här är 7?
Ja.
Var det där 8?
Ja, det var 8:an, ja.
Fy fan, vad härligt.
Nu är vi inne på det här med upplåsbara grejer.
Mm-hmm.
Och nu ska vi till Schweiz och ett hotell där. Där man anträffade ett kvarglömt kyskhetsbälte. Så nu är vi alltså på den andra delen på skalan här.
Tackar, var det Marie Antoinette som hade checkat in?
Ja, säg det. Jag har sett bild på själva skapelsen. Och det måste ha varit ett jädra mankemang att både få på av det där, kan jag säga. Men det jag direkt tänker är att någon måste ha blivit jädrigt besviken på det där hotellrummet. Eller kan det vara en handelsresande eller något som tvingas
som
av
sin, samlar?
Som tvingas av sin partner. Nu när du ska iväg på tjänsteresa igen.
Jaha, polisens julkonferens. Nu åker det på.
Ja, vem vet?
Ja, det finns fan en anledning skulle jag säga.
Plats nummer 6. Nu är vi lite inne i djurriket. Det beskrivs då från ett hotell i Travelodge-kedjan i Storbritannien. Ett fynd från 2014. Vi snackar nu ett nästan 2 meter långt ormskinn. Alltså ömsatt ormskinn. Uh-huh. Och vän av ordning tänker ju då, var fan är ormen? Det hade i vart fall jag tänkt. Eller?
Ja.
Jag hade vänt på dirr.
Men kvarglömt ormskinn. Ja, det var fan märkligt, hörru. Ja, får vi in i boken på något sätt?
Det tror jag nog. Det är så mycket knasigheter i den, så det tror jag säkert vi kan lyckas med.
Ja.
På djurtemat då i alla fall så vill jag också flika in att det rapporteras om kvarglömda både chinchillor, en haj, det var på Algarvekusten för övrigt i Portugal, och en guldfisk. Det är på djur liksom temat.
Kan vi bara uppehålla oss lite kring chinchillor?
Ja, gärna.
Det var ju rätt trendigt. Är det, ja, det en blandning det. Av kanin, rattbuff och Gorbachev-mössa? Alltså det är ett odefinierbart djur.
Ja, det är det. Verkligen. Jag har inte jätte... Jag känner mig lite tunn här just på chinchillornas...
Ja, det hedrar dig.
Det kanske fanns en tanke med att den var kvar. Vet inte.
Ja, för sig.
Men okej, var var jag? Plats nummer 5. Nu har jag buntat ihop några platser i en här, kan man säga. Mm. Så att nu går vi från 5:an och ner till plats nummer 1. I
Oj!
Ryck! För nu ska vi prata kroppsdelar.
Ja.
Kvarglömda sådana.
Och
nu ser du väldigt frågande ut.
Ja.
Men vad sägs om fyndet som gjordes till exempel på Pechanga Resort i Kalifornien? Ett porslinsöga i ett vattenglas på ett nattduksbord.
Åh, fy fan vad deppigt.
Det vore ju...
Ja, å andra sidan kanske inte hen saknade det. Ja, men det ligger lite i sakens natur att den inte har så skitmycket funktion kanske.
Ja, men det är så mycket jag tänker på det här. Nej, okej, då tänker så jag att jag ser ju ändå inte något. Så jag skiter i mitt öga idag.
Nej, men det är ju mer. Jag kan ju gå 5-6 mil utan... Jag ser ju inte bättre för att jag stoppar in i emaljögat.
Okej, men låt mig testa då 4:an. Löständer då? Kvarglömda.
Ja, men det borde ju kännas på ett annat sätt.
Ja, det tycker jag nog att det borde.
Om inte annat när kebappen ska in i munnen.
Ja. Det är Eurostars Grand Marina i Barcelona som rapporterar om kvarglömda lösgaddar. Och då är det ju grejen här också att det är inga som hör av sig. För man kan ju tycka så här, men fan, åker man ifrån hela garnityret någonstans så borde man ju rimligen vilja ha grejerna tillbaka. Men det är ju antagligen förknippat med en viss grad av skam, detta.
Men kommer du inte ihåg att jag berättade för dig? Jag var ju ner och föreläste för ett hockeylag, eller för deras sponsorer, på någon sån här sponsorafton.
Ja.
Och det ska ätas gulaschsoppa. Och snubben bredvid mig när vi börjar äta rycker ut framtanden och Nej. Lägger på Jaha. Bordet mellan min och hans sopptallrik.
Ja, men till hans försvar så var det då en liten så kallad fluga han hade. Och det är hopplöst.
Men det finns inget försvar, Anna.
Han kunde ha stoppat en i servett. Det kunde han ha gjort.
Jag fotade.
Ja, såklart.
Såklart jag gjorde. Jag tror att jag ska lägga ut på vårt Instagram om jag hittar den.
Ja, det tycker du ska göra. Mm. Sen har vi ett annat hotell i Storbritannien just. Där anträffade man en samling proteser. Benproteser. Nämligen 80 stycken. 2003
hände jävla plockig pin!
Eller hur? Jag får så många tankar och funderingar. 80 proteser.
Men det är ganska skrymmande, tänker jag.
Ja.
Det är som en hel jävla skolklass står där inne. Fast utan torson då.
Min en enkel huvudräkning ger att det torde vara minst 40 individer.
Ja. Sen har vi då Queensland Hotel i Australien. Där hittades ett par bröstimplantat på rummet.
Mm-hmm.
Det kan man också få lite konstiga idéer kring, särskilt med tanke på dagens tema och sådär. Men det visar sig ha en fullt naturlig förklaring. Gästen hade köpt de här i USA och sen rest till Australien för att få de här insatta. Och åkte ifrån bobisarna på hotellet.
Mm.
Men plats nummer ett.
Ja.
Jag har ändå en förbläss för djuren. Jag dras till dem. Låt mig få berätta om ett fynd som man gjorde på Travelodge Car Park på, eller vid Stratford-upon-Avon i Storbritannien.
Mm.
Där anträffar... Alltså, det här är så dumt bara. Där har man alltså glömt kvar två alpackor. Två lamadjur. Och de här heter Ant... en däck.
Nej, men hur vet man det? De lär inte ha presenterat sig.
Nej, men de var ju saknade naturligtvis. De här krakarna satt i någon form av avtagbar box i anslutning till hotellet.
Nej.
Kvarglömda av sin ägare. Ant och däck.
Traveling llama need no drama.
Exakt. Jag tycker ändå det har något.
Tänk att ringa till en restaurang. Du, eller är det ett hotell och säger att jag glömt mina två alpackor?
Ja, vad förvånad.
Det är ett roligt samtal.
Kan du beskriva dem? Hur ser de ut? Jag ska kolla lådan.
Åh, gud. Tack, Anna.
Ja, varsågod.
Nu känns ju ens 43 kvarglömda laddare som ganska beskedliga.
Ja, det får man ändå säga. Absolut. Mm. Bara en liten passus där. Jag måste bara tillägga. Alltså, det är väldigt mycket böcker som kvarglöms på hotell.
Mm.
Nu kommer jag inte ihåg den exakta siffran, men jag tror att det var en hotellkedja i Storbritannien återigen. Mm. Där man hade samlat de här kvarglömda böckerna. Och man hittade inte mindre än 7000 böcker i samlingen av de här 50 Shades-serien.
Nej, men sluta!
Är inte det lite... sjukt. Säger jävla inte något väldigt stört om människans art?
Ja, checka in på hotell, ta en lam under ena armen, en upplåsbar fårjävel under andra armen och så sitta och läsa om en gubbe som slår en strykpanna i huvudet på någon kärring.
Och sen slänga porslinsögat i vattenglaset och sova.
Människan, återigen, homo sapiens, försvinn!
Åh, gud. Det var den
nu
här veckan.
Är det hög tid för att avrunda det här, Anna.
Ja, det är det. Varsågod.
Nej, det gör ju du. Det är ju ditt jobb.
Det är mitt jobb, ja. Ja. Nej, men låt mig då formulera mig så här. Att kika in på Instagram på Ljungdahl och Ginghede. Och kanske mejla oss lite tankar och kommentarer. Och kanske har ni glömt kvar något spännande på hotellrum. Ljungdahl och Ginghede@gmail.com.
Vi hörs på lördag i liven på Instagram och sen så hörs vi på söndag på poddfestivalen.
Och sen på måndag i spaningen.
Och det var ett jävla poddande. Bye!
Bye, bye!